A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar och personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ah, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
Juldagsmorgonen 1988 hos familjen Hiltz i Colorado börjar som så många andra jular som de firat ihop. De förväntansfulla barnen tassar upp och bort mot julgranen där tomten har lämnat paket till dem. Men ett paket är speciellt. En bebis. Det är Candice Hiltz, det yngsta barnet i familjen, som precis har fått komma hem från sjukhuset. 17 år senare är den frispråkiga Candice hemma med sin bebis när någon tar sig in och skjuter ihjäl henne med 7 skott. I det lilla samhället så vänds blickarna först mot familjen. Men när ett förråd med gömt bevismaterial hittas så kommer fallet att ta en helt ny vändning.
Jag heter Jenny Borg.
Och jag heter Linn Ek.
Och nu börjar spöktimmen.
Ja, vi kör ett andra avsnitt av Ouppklarade mord. Det här otroligt frustrerande ämnet.
Ja, det är ju det. Verkligen, man vill bara ha svar.
Mm. Och så blir man typ irriterad när man gör manus. För att man är så här, varför kommer jag inte fram till vad svaret är? Och sen så kommer man på att, nej just det, det finns ju inget svar. För det är ju ouppklarat.
Varje gång vi gör typ olösa mysterier eller typ mystiska försvinnanden så sitter jag och tänker när du pratar. Jag bara, åh vad jag längtar till Lindsay, ja. Lösningen på det här. Och sen bara, nej just det.
Det är ju liksom ouppklarat. Det är därför det är en kategori.
Verkligen.
Eller ett ämne. Och ytterligare ett sånt frustrerande fall kommer jag ta upp i det här avsnittet. Och det är ju inte bara det här som är del två på, utan det blir även del två på torsdag den här veckan när vi pratar med Jonas Andersson, El Choco. Och men vi får veta ännu mer om hans tid i fängelset.
Precis, så intressant.
Ja. Men vi kör igång med det här fallet. Vi ska inte babbla för mycket, tycker jag. Som sagt, Candice Hiltz då. Hon föddes den 22 december 1988 i Cannon City, Fremont County i Colorado i USA. Och det är faktiskt så här som hon introduceras för familjen. Att barnen i familjen, de hittar då den här lilla bebisen. Hon ligger inte inslagen då, såklart. Men de hittar då en liten bebis under julgranen, vilket jag tycker är så gulligt sätt att introducera deras syskon på.
Jättegulligt.
Mm. Och de växer ju då upp tillsammans, men familjen går igenom en tragedi när Candice bara är 5 år gammal och hennes pappa dör. Så Candice växer upp med sin mamma Dolores och sina 6 syskon. Hon har 1 storasyster och resten är bröder.
Stor familj.
Jättestor familj. Och Candice, eller Candy som hon kallas, hon är då yngst av allihop. Och hon beskrivs som en tjej helt utan filter. Om hon tänker något så säger hon det. Och hon är väldigt principfast. Det som är rätt, det är rätt. Och det som är fel, det är fel. Hon är en sån som inte accepterar mobbning. Hon kämpar alltid för rättvisa och av sina vänner så beskrivs hon som en sån person som alltid tar fram det bästa hos människor. Hon verkar vara, ja, hon verkar vara en väldigt, väldigt fin människa och hon är väldigt mogen också för sin ålder. Så hon framstår som att hon är äldre än vad hon egentligen är. Förutom det så är hon otroligt duktig i skolan. Hon beskrivs faktiskt som ett underbarn och speciellt bra är hon på matte. Och med sin kunskap och sina fantastiska betyg så drömmer hon om att bli domare i USA:s högsta domstol. Hon vill liksom göra någonting viktigt med sitt liv. Och redan som 14-åring så tar hon studenten.
Åh, jävlar!
Ja, alltså hon är helt galet smart. Och efter det så skriver hon en avhandling för att komma in på juristprogrammet på det prestigefulla universitetet Stanford University, som ju är ett av de här, alltså elituniversiteten.
Wow, hon är cool.
Ja. Och tack vare den här avhandlingen och hennes toppbetyg så kommer hon in, vilket är helt sjukt. Men så blir hon gravid som 16-åring och drömmen om Stanford sätts på paus. För hennes lilla dotter Paige, hon föds svårt sjuk och läkarna säger att hon tyvärr inte kommer leva så länge. Så Candice vill ta vara på tiden och ta hand om sin dotter. Så hon bestämmer sig för att pausa det här med Stanford och istället så tar hon onlinekurser på ett annat universitet så länge. Så inte bara att hon är jätteung. Hon har en liten dotter som är sjuk och hon pluggar samtidigt. Alltså hon är helt fantastisk. Så blir det 2006. Candice är 17 år gammal och hon har en 11 månader gammal bebis hemma. Och hon har då redan hunnit gå flera år på det här universitetet där hon tar de här onlinekurserna. En dag så är Candice och hennes mamma Dolores iväg och ska handla. Och då åker de förbi en väg där det står 2 bilar. Det är då en polis som har stannat en person som är känd som knarklangare. De kan då se hur langaren går över till polisens bil och räcker över ett kuvert. Ja, det här är en stad eller ett samhälle som är väldigt korrupt och är många grejer, alltså många case som tyder på att det kanske förekommer så här myter, korruption och så. Och som sagt, Candice är en person som tycker att rätt ska vara rätt, så hon blir fly förbannad och bara, hur fan vågar polisen ta emot myter? Och det här gör henne så irriterad, och det är det enda hon kan prata om i bilen med sin mamma. Men de känner liksom att de har inga bevis för att det har hänt. De är bara två helt vanliga människor. Så ska de då gå till polisen och säga att vi såg att polisen tog emot ett kuvert liksom, från knarklangarna. Vem ska tro på dem? Så ja, de gör ingenting åt det, helt enkelt.
Gud, vilken farlig grej att se.
Verkligen. Några veckor senare så knackar en polisman på familjens dörr. De letar då efter Candices bror James, som misstänks ha brutit sig in i flera hus i närheten. Dolores, alltså Candices mamma, förklarar då att James inte bor kvar där. Han har flyttat ut i skogen och de har ingen kontakt med honom. Varpå polisen kallar Dolores för lögnare, och Candice hör detta och blir fly förbannad för att polisen säger att hennes mamma ljuger. Polisen svarar då att om Candice inte lugnar sig så kommer hon att gripas, och Candice tar då fram händerna och säger åt honom att ja, men grip mig då. Men om du griper mig så kommer jag skrika allt vad jag kan, för jag vet att ni har tagit emot kuvert från knarklangare.
Nej, nej, nej.
Ja. Polisen blir det helt tyst och bara glor på henne. Och sen så vänder han tvärt och går tillbaka till bilen och kör iväg.
Oh, det där är inte bra.
Nej. Bara några dagar senare så kommer Dolores hem och upptäcker att deras hund Jackson inte är där. Och hon blir då jätterädd att hunden kanske blivit attackerad av en puma. Och trots att hon letar hela kvällen så hittar hon inte hunden någonstans. Och hon börjar bli rädd att någon kanske till och med har tagit hunden. Så blir det tisdagen den 15 augusti. Och Candice, hon är den här morgonen helt utmattad. Hon har inte fått sova en blund, för hennes dotter Paige har haft feber och varit väldigt, väldigt orolig hela natten. Just den här dagen så behöver Dolores åka iväg för att göra några ärenden, och det här är något som är väldigt ovanligt att hon gör helt själv, för hon vill helst inte att Candice ska vara ensam med Paige, för hon vill att de ska vara två om någonting händer, i och med att Paige är sjuk, som sagt. Men hon måste ge sig iväg, och eftersom att hon ska vara borta en längre stund så ber hon grannen att kolla till Candice och Paige under dagen. På eftermiddagen så kommer Candices pojkvän Jesse över till huset, och det är även Jesse som då är pappa till Paige. Och när han kommer fram till det här huset så hör han hur Paige gråter där inne. Så han går in i huset och ser till sin fasa att det är massa blod på golvet och upp på väggarna. Han följer ljudet av Paiges gråt som leder honom in i sovrummet. Men Candice är ingenstans. Klockan närmar sig 3:30 på eftermiddagen när Dolores Hiltz kliver in i sitt hus och möts av den fruktansvärda synen. Blod i hallen. Bakdörren står öppen och det ligger patronhylsor på golvet. Hennes dotter Candice ska vara ensam hemma med Paige, Candices lilla dotter, som pappa Jesse hittat helt ensam i huset för en stund sedan. Paige mår bra, hon är helt oskadd. Men var är Candice och vem tillhör blodet? Dolores letar igenom huset och tar sig till Candices rum. Och där ser hon att sängen lutar konstigt uppåt. Och under sängen så sticker det ut en blågrön filt. När Dolores går fram och drar i den här filten så täcker hon av det som ligger i den. det är Candice och hon är död. Dolores tar sin dotters kalla och livlösa hand och håller i den tills polisen kommer till huset en timme senare.
Hur kan det ta så lång tid?
Jag vet faktiskt inte. De bor väldigt långt ut, alltså väldigt så off. Men ändå att det tar en timme för dem att komma är väldigt länge.
Det kan man ju se i, jag vet inte, filmer och sånt, att det ofta poängteras att vill inte polisen komma dit, till exempel om det är ett dåligt område, så kan det ta en jävla tid innan de dyker upp.
Ja, och när de bor så, liksom, så långt bort. Men när poliserna kommer dit i alla fall så börjar man ju genast med att dokumentera. De söker av hemmet och arbetet leds av polisutredare Robert Dodd. Och man hittar då tre olika typer av ammunition. Vilket tyder på att det är antingen två eller tre typer av vapen som används. För två av de typerna av ammunition kan användas i samma vapen beroende på modell och så. Candice har skjutits 7 gånger. En gång i ansiktet med ett hagelgevär. En gång i bröstet med en revolver. Och 5 skott i bakhuvudet med antingen samma revolver eller ett helt annat vapen. Hon har varken blivit utsatt för sexuella övergrepp eller blivit rånad och inget saknas från hemmet. Men någon har ju då flyttat henne efter att hon mördats, vilket är ovanligt, och dessutom så är hon då insvept i en filt. Hennes dotter Paige är helt oskadd och har inte flyttats utan bara lämnats ensam tills hon har hittats då. Vilket poliserna tycker är märkligt. Och det är ju även väldigt ovanligt då att någon har flyttat på Candice. Och de ställer sig frågan varför gärningspersonen eller personerna har lagt tid på att linda in henne i en filt för att sen gömma henne under sängen. Det verkar också som att Candice har blivit skjuten i hallen, och det kommer poliserna fram till efter att de har en teori om att hon måste ha hört ljud från baksidan av huset, och sen så har hon varit på väg in genom hallen och sen så har hon då stött på en person eller några personer som har tagit sig in, och det är där hon då har blivit skjuten. Frågan är ju som sagt av vem, och direkt så vänds misstankarna till den egna familjen och specifikt till Candice egen bror James. Och det är faktiskt Dolores som själv säger väldigt tidigt i utredningen, vilket även finns på, alltså på kamera, att hon är såhär, ni måste prata med James, bara det inte är han som har mördat henne. För James och Candice har en ganska turbulent relation. Och det börjar egentligen ett tag innan mordet. Året innan mordet på Candice så blir James diagnostiserad med depression. För han har det väldigt tufft efter att pappan har dött. Och det här var ju ganska länge sedan. Men efter det så har det bara blivit värre och värre och värre. Han börjar dricka mycket alkohol och börjar ta droger. Och hans familj beskriver det som att han går från att vara en pigg och glad kille till att han plötsligt inte ens kan föra ett vanligt samtal. Han är som helt bortkopplad från världen nästan. Hans fru lämnar honom och tar med deras barn, för de är faktiskt rädda över hur han beter sig, för han blir helt personlighetsförändrad av drogerna. Och han säger att han är Gud, att han är Jesus och att han hör röster. Och de är faktiskt rädda för honom på riktigt, att han ska göra någonting. Och det är inte bara mot dem som han har betett sig lite märkligt och hotfullt, utan även mot den närmsta familjen också. Och det blir ju bara värre när han isolerar sig helt genom att flytta ut i skogen och bor där helt ensam. Och det är nu när han bor ute i skogen som han misstänks ha gjort de här inbrotten då i flera hus i området. Han misstänks då ha stulit mat och utrustning som han då har tagit med ut i skogen. Och det är faktiskt vissa saker som har stulits från de här hemmen som ändå är kopplade till mordet på Candice. Bland annat så fattas det ett gevär av exakt samma sort som Candice har skjutits med. Och från ett annat hem så har det stulits samma ammunition som någon har använt vid mordet. Men det är inte bara inbrott som James anklagas för eller misstänks ligga bakom, utan Candice riktar även misstankar mot James efter att hunden Jackson försvinner. Hon menar då att det är James som har tagit Jackson.
Okej, han verkar riktigt obehaglig.
Mm. Och vi vet att, eller enligt vissa personer, så säger de att Jackson, hunden då, inte alls gillar James och att hon alltid har skällt på honom när han har varit i närheten. Och man börjar då tro att men kanske James har tagit hunden för att han och Candice inte har haft en så bra relation.
Lite för hämnas typ.
Ja. Så man kan ju då förstå att poliserna verkligen har James som misstänkt. Så man börjar då söka av den här skogen där han bor i för att hitta honom. Och det är faktiskt under det här söket, bara 3 dagar efter mordet, som han hittas. Men man hittar inte bara honom i skogen, utan även hunden Jackson, som är bunden vid ett träd. Och hon har fortfarande kopplat på, som att hon har blivit ledd ut i skogen. Och där hon sen blivit skjuten med 3 skott från samma vapen som ett av dem som Candice har skjutits med. I skogen så hittar man även en ficklampa, man hittar en blodig skjorta och en blodig handduk med en bit skallben som visar sig vara från Candice. Så här har ju då poliserna teorin om att det är Candices bror James som då har blivit förbannad på Candice helt enkelt. Han har tagit hunden för att straffa henne och dödat den och sen även mördat Candice. Och här tycker jag att just den här teorin stärks lite av det här att hon är inlindad i en filt. Vilket jag tyckte var lite märkligt när jag började läsa om det här caset. För det tycker jag ändå på ett sätt framstår som att så här, någon vill linda in henne. Någon känner henne.
Ja.
Det är någon som ändå är lite så här av respekt.
Jag håller med.
Så lindar jag in dig. Jag tycker det, och jag vet inte om det är, någon sån här känd psykologisk grej. Alltså som att många gärningspersoner använder kniv när det är någon som de känner för att det blir väldigt nära och så. Men det har de inte använt här. Utan Nej. Det är vapen.
Det är verkligen en avrättning.
Det är verkligen det. Det är fruktansvärt är det. Och det är många poliser som är på plats som säger att det här är det mest brutala mordet som de har varit med om.
Mm. Och i och med att det är så många skott, det är ju den som sköt har ju liksom tagit extra steget för att se till att hon verkligen, 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 verkligen är död.
Mm. Och det är från olika håll också. Alltså i och med att det är både på framsidan av henne och baksidan. Så är det någon som har vänt henne eller har hon själv vänt sig eller är de flera personer som skjuter från olika håll?
Ja.
Men det är ju också här som Dolores blir intressant tycker jag. Alltså mamma till både Candice och James. För hon säger ju i början att ni måste prata med James och hon har då antytt att de har varit rädda för honom och så. Men det är efter det här mordet som hon faktiskt vänder helt och säger att James inte alls har varit våldsam eller att han ens är kapabel att mörda någon. Men kan detta då vara någon slags försvarsmekanism kanske att hon har redan förlorat ett barn och hon vill inte förlora ett annat?
Ja, man vill väl inte ens tänka att hans barn är kapabel till något sånt.
Nej. Nej, jag vet faktiskt inte. Alltså det är jättesvårt. Och det här fallet kommer att bli lite krångligare nu. För det kommer att ta en vändning när en man vid namn Rick Ratliff i december 2016 bestämmer sig för att gå på en förrådsaktion. För han säger själv att han gillar historia, han gillar gamla saker och man kanske till och med kan fynda någonting när man köper ett förråd så här. Så under auktionen så öppnar de förråden för att då, man kan kolla in i dem. Och Rick ser då en polisuniform och han ser blåljus i ett av dem och Rick blir ju förtjust. Alltså det här förrådet vill han ha. Tänk om det till och med ligger så här vapen som han kan sälja vidare. Alltså han ser det här som en guldgruva.
Vadå blåljus? Står en hel bil där inne?
Nej, alltså själva lampan bara.
Ah, okej, okay, fattar.
Men så Rick budar i alla fall och han vinner det här förrådet och några andra förråd. Och han betalar ungefär 1000 svenska kronor för det här förrådet. Så får han då tillgång till det och han öppnar det och går igenom grejerna där. Och förstår ju då att det här har tillhört en polisman för han hittar en låda där det står bevis på. Så han blir nyfiken och plockar upp en påse. Och då ramlar det ut en blodig yxa, ett blodigt rep och en likadan filt som Candice har varit insvept i. Och dessutom så hittar han i en ryggsäck en blodig tröja som har tillhört Candice.
Och hur långt efter mordet är det här?
Ungefär 10 år.
Och då är hennes mord liksom fortfarande olöst?
Japp.
Okej.
Men så är det ju de här polisuniformerna. Och på dem så finns det ett namn. Robert Dodd, polisutredaren i fallet Candice Hiltz.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, alltså det är ju som sagt nu som det här fallet kommer ta en vändning och vi kommer in på den andra teorin kring då men vad som kan ha hänt. För jag ska presentera den här teorin där polisen ligger bakom mordet på Candice Hiltz. För som jag sagt innan så i det här samhället så är tilliten till polisen väldigt låg. Det är flera ouppklarade mord som många misstänker att polisen mörkar. Men så Rick Ratliff har ju då vunnit flera förråd på den här aktionen varav ett tillhör polisutredare Robert Dodd. Och det är då hans privata förråd som han har förlorat efter att han har missat att betala avgiften för det. Och det är väldigt vanligt att de liksom auktionerar ut förråden efter ett tag och så. Och Rickard har hittat en massa skumma saker som, alltså det står ju bevis på dem. Och eftersom att tilliten är väldigt låg till polisen redan så antar Rick att polisen ju försöker mörka någonting. Och han kontaktar polismyndigheterna och samtidigt olika medier för att då berätta vad han har hittat för någonting.
Jag får svårt också när det är polisen som ska utreda som är korrupt. Mm. Så här, vem ringer jag då?
Yep.
Media var ju dock ett bra alternativ. Mm. Men...
ja, men han är ju också så här, han bara, vem går jag till?
Ja.
Och det är väl det att han tänker att, nej men får medierna också reda på det samtidigt? Vad ska poliserna säga då?
Ja, exakt.
Och Robert Dodd får ju reda på det här. Alltså hans förråd har liksom auktionerats ut. Och han vill ju ha tillbaka det här förrådet. Och han vill ha tillbaka grejerna för att han säger att nej men ja, min familj har massa privata saker där och så. Men Rick vägrar att ge tillbaka det. Han gillar inte Robert Dodd och han gillar inte polisen överlag. Och han vill ju då veta liksom, varför har Robert Dodd en massa bevis från en polisutredning i sitt privata förråd. Det är väldigt märkligt. Själv menar ju då Robert Dodd att de här sakerna inte har tillhört själva utredningen, alltså Candice Hilts mordutredning, utan att det här var ett saker som samlades in under sökandet av James i skogen. Man sa då till alla som hjälpte till i sökandet att de skulle plocka upp liksom allt som de hittade. Och det här ska då vara med grejer som man har hittat i skogen. Robert har då fått typ order om att ta hand om de här sakerna och göra sig av med dem, för att det är ju bara skit liksom. Men så lägger han det i sitt privata förråd och dessutom så glömmer han att dokumentera de här sakerna. Vilket också gör att han nu, 10 år efter det här mordet, går in och ändrar i Candice Hilts rapport.
Okej.
Okay. Mm. Så det här ser verkligen inte bra ut. Alltså han har ett förråd med bevis från en utredning och sen för att täcka sina egna misstag så ändrar han i rapporten 10 år senare.
Ja.
Så i januari 2017 så blir han avstängd från sin tjänst och han pensionerar sig och flyttar till en annan stat. Han kommer senare att åtalas för tjänstefel och 2018 så dras det igång en rättegång mot honom. Och det har faktiskt kommit fram mer saker på Robert Dodd. Bland annat så har han sparat flera dussin videos på sexuella överfall. Många av dem på barn som han har sparat privat. Och han säger då själv att jag glömde att jag hade bevisen hemma.
Oh my god.
Ja.
Jag var ändå i början av det här redo att försvara honom och var så här, är det, alltså innan jag visste allt det här såklart, att så här, det kan ju också vara att han är medveten om att polisen är svinkorrupt och att han privat försöker lösa mordet men kan inte utreda på jobbet för då kommer han bli påkommen. Och att det kanske är liksom, som sagt, så högt uppsatta som är korrupta så att han, alltså det är en fara så att han gör det privat.
Mm.
Men nu efter att du har sagt allt det här så känns ju inte det som en trolig förklaring.
Nej, alltså det hade ju varit jättefint.
Mm.
Men han är bara dum i huvudet. Mm. Alltså ursäkta, men alltså hans advokat förklarar också det här med att så här, nej men det är ofta det sker så här felhantering av bevis. Och då under tiden som Candice mördades så hade de inte några bra rutiner för hur allt skulle dokumenteras. Men det är liksom inte 1782 utan det är ju liksom 2000-tal.
Ja, det ligger liksom inte heller i en låda på något kontor någonstans bortslarvat.
Nej.
På polishuset liksom, eller i polishuset, utan det ligger hans privata.
Mm. Och borde man inte säga då ganska lätt att oj, här är det lite bevismaterial.
Ja.
Det ser inte så heller bra ut liksom. Det ser väldigt, men väldigt slarvigt ut och bara så jävla dumt.
Verkligen.
Sen så är det ju också ytterligare en grej som är så jävla frustrerande, för att de här sakerna har ju liksom inte förvarats korrekt. Och nu har det ju gått så lång tid så att de här sakerna kan ju inte DNA-testas.
Åh, såklart.
Ja, för det har ju gått över 10 år. Och ja, som sagt, de har inte förvarats korrekt.
Men så hans förklaring är att så här, ah, filten och det hittade vi i skogen. Det är därför vi har de grejerna.
Mm. Det här var saker som de hittade liksom.
Okej. Okay.
Och många menar ju då att det här blodiga repet, att det, ja, men att det har använts för att binda hunden med och så, att de bara, åh nej, men vi lägger det här i mitt privata förråd. Ja. Han fälls i alla fall för tjänstefel och döms till 180 dagars fängelse och böter. Och efter detta så stängs faktiskt ytterligare 10 poliser av i olika fall misstänkta för korruption.
Oj!
Ja. Typ så. Så ja, det är ju något som är allvarligt fel.
Verkligen.
Så här är ju då, ja, men den här polisteorin. Att Candice då har hört ett ljud. Hon har gått för att undersöka, men istället för att möta en person så möter hon 3. Alltså att det är 3 poliser som har tagit sig in. Och varför skulle någon då vill jag mörda henne? Det är ju dels den här knarkaffären som hon har sett tillsammans med sin mamma. Och sen så kommer ju den här polismannen och letar efter James. Och då berättar Candice för polismannen att jag vet ju att ni är så jävla mutade och att ni är korrupta. Att det har gjort att okej, vi måste göra oss av med Candice. De tar då hunden för att om de ska kunna ta sig in i huset så är det omöjligt om hunden är ute. Alltså om den är i närheten så kommer den ju börja skälla. Och, eller hunden kommer kunna varna dem då att de är på väg. Eller som många andra spekulerar kring, har de tagit hunden för att varna? Om du inte håller käften så tar vi din hund typ.
Ja, jag tycker det med att ta för att den ska vara tyst känns mest rimligt.
Mm, det tycker jag också. Och sen så då att ja, men de har passat på när de har sett att Dolores åker iväg när Candice är helt ensam. Och att de ville bara komma åt Candice och det är därför de inte har rört Paige överhuvudtaget.
Men det där är svårt att veta också, för de kanske skulle ha gått in ändå. Framförallt om de var 3 så kanske de hade planer på att döda både mamma och dotter.
Mm.
Men så råkade mamman inte vara hemma. För som du sa, de är alltid hemma tillsammans. Det här var ju ett undantag, alltså något ovanligt att Candice var helt ensam.
Mm.
Och det är också det som är så lurigt fall det är polisen som har gjort det. För det här vi pratade om innan, så här, men hon är insvept i en filt, det får det ändå kanske se ut som att det är någon närmre. Det vet ju poliser också. Så de kan ju fejka sådana grejer för att peka ut någon.
Mm. 100%. Alltså det är ju mycket som är så här, vad är rätt och vad är fel, typ. Och det är faktiskt mycket i det här fallet som inte stämmer. För mycket av det som jag har berättat nu är, vad ska man säga, typ mainstream storyn om det här caset.
Okej.
Okay. Det är den storyn som medierna har gått på. Bara av att prata med familj och vissa vittnen. För om vi kollar lite närmare på det här fallet så finns det väldigt ja, men många hål i storyn. Och mycket som har rapporterats i medierna är baserat på osanningar, faktiskt. Och det är ett väldigt, väldigt svårt fall att göra research på, eller ha gjort research på, för det är många som rapporterar olika. Men jag och min researcher, vi har verkligen försökt att gräva så djupt vi har kunnat för att ta reda på sanningen. Och vi har bland annat kollat på ett avsnitt av programmet Cold Justice som handlar om fallet Candice Hiltz. Där man går igenom varje detalj. De försöker att, ja, men spräcka hål på de här olika teorierna och så. Och de pratar med, ja, med alla inblandade. De pratar med familj, polisutredare, allt. De går in i minsta detalj. För det finns mycket med, alltså just liksom polisvinkeln som, alltså där allt inte riktigt stämmer. Bland annat så pratar man med polisen som var på plats då när de kom för att se om de hade, alltså hade någon kontakt med James när då Candice blev så här, men grip mig då, ta mig, så, och jag vet att ni är mutade och så. Enligt honom så kommer han till huset, han vill då prata om James och inbrotten när Candice, ber honom att lämna James i fred. Och polisen säger då åt henne att gå in i huset igen, för det handlar inte om henne. Och där slutar konfrontationen. Det finns liksom inte mer där. Och enligt poliserna så är det liksom, men det här med mutorna, det har aldrig hänt. Det är ingen polis som har tagit emot någon muta. Men å andra sidan, vad ska de säga då?
Ja, det är inte så att de bara, ja just det, nu när ni frågar, ja, jo, det är klart det är korrupta.
Ja, när ni ändå ställer frågan liksom. Givetvis så var det ju vi som tog emot. Alltså man bara, så det är lite konstigt. För där avskriver de den här teorin direkt. Att så här, nej men de sa ju att de inte var mutade, så då tar vi bort den teorin. Mm. Det är lite så här är det verkligen bara, vem är det som talar sanning?
Ja, för den som säger då att det var något större och att det var det här, grip mig då, det är mamma eller som säger. Precis. Ja, för då är det ju ord mot ord.
Ja, och hon säger först att nej men det var inget konstigt som hände. Och sen säger hon att ja men det var det här som hände. Så då vet man inte heller, kommer hon ihåg fel eller försöker hon täcka upp för någon?
Förstår. Ja, vad svårt.
För hon kör ju verkligen väldigt stenhårt på den här polisvinkeln, ska jag också säga. Men det tror alla i familjen och flera, alltså typ hela samhället är också på den linjen att det är polisen som ligger bakom det här. Och som sagt, på grund av att alla säger olika så är det jättesvårt att veta vad som stämmer och vad som inte stämmer. Och så. Men enligt då Cold Justice, som har kollat på bevisen och allting, så enligt dem så försvinner hunden Jackson innan den här konfrontationen.
Jaha.
Mm. Men enligt polisteorin så är det ju att Candice konfronterar polisen att ja, men ni är ju mutade, och sen efter det så försvinner hunden.
Ja.
Men Dolores säger själv i förhör med polisen att hunden Jackson har försvunnit innan.
Innan konfrontationen?
Precis.
Mm.
Mm. Sen så är det ju grejerna i förrådet som man ju då hittade. Bland annat då en blodig yxa, blodigt rep, en blodig t-shirt. Alltså den här filten som Candice var inlindad i och så. Den här yxan som Rick hittade hade för det första inget blod på sig. Och för det andra så var det inte heller en yxa som man liksom hugger träd med, utan det här var en dekorativ yxa som inte ens är vass.
Amen.
Repet är inte heller blodigt. Och den här filten som man då säger att Candice har varit inlindad i, det är en helt annan filt. Okay. Alltså, den här filten är typ rosa.
Okej, okay, så han har typ överdrivit.
Ja. Och den har dessutom inget blod på sig. Så då är frågan varför Rick har ljugit om de här föremålen. Är det att han har typ sett fel eller tolkat fel in i förrådet? Eller har han, han ville få uppmärksamhet från medierna och allmänheten och har liksom gjort de här fynden lite mer dramatiska för att få uppmärksamhet? Han gillade inte polisen och han gillade inte sheriffen heller. Kan detta ha varit ett sätt att liksom, ja, men få bort dem? Han ska tydligen ha hamnat i konflikt med Robert Dodd tidigare och även andra poliser för att han har hållit på mycket med typ street race och sådana grejer. Så han gillar inte polisen överhuvudtaget.
Ja, då har han ju en agenda att ljuga.
Ja, det har han verkligen.
Och det kan ju vara så här om han, som du sa innan, att så här, ja, men jag köper det för då kanske jag kan sälja grejer jag hittar.
Mm.
Blir det då uppmärksamhet kring grejerna så kan han ju sälja det dyrare.
Mm. Precis. Men ja, så med den här informationen så vet jag faktiskt inte hur man ska gå vidare.
Nej.
Alltså jag tycker att mycket tyder på polisen. Jag tycker att mycket tyder på James. Är det liksom mer rimligt att det är tre olika poliser som har kommit med tre olika vapen och skjutit henne? Eller är det mer troligt att James har haft två vapen, varav ett är geväret som fattas från det här inbrottet i närheten? Och sen har han haft ett annat, och att han har haft ammunition av olika sorter. Och att han har mördat sin syster och att mamma Dolores sen täcker upp för honom.
Ja.
Vad är liksom mest rimligt?
Konstigt att det är så otroligt många skott. Det är jätteunderligt.
Det är det.
Alltså, för jag tänkte också på det här med två, alltså om en person har två ammunition. Det är ju konstigt, men samtidigt kan det vara också då att han börjar skjuta med en ammunition, så tar det slut och så sätter han i nästa.
Precis.
Och så råkar det inte vara samma.
Och så är hon inte helt död, och så kanske hon har vänt på sig. Mm. Eller att han har vänt henne, för han flyttar ju ändå. Eller det är någon som flyttar henne sen.
Ja. Jag lägger tid på det är ju konstigt. Och varför försöker halvgömma henne så?
Ja.
För hon måste ju ha skjutits ner i hallen i och med att det är väl där blodet är på väggen.
Mm.
Dörren står öppen, det känns ju mest troligt.
Ja, bakdörren står ju öppen som att någon har tagit sig in. Och de har ju brutit sig in också. Alltså, det är ju inte liksom... Så alltså, det är ju som att hon har hört någonting där. Och sen att det är någon som har tagit sig in.
Ja, eller är det ett inbrott som har gått fel?
Ja, det kan det ju också vara.
Om det nu inte är James som har gjort de här inbrotten i husen.
Mm.
Utan det är några andra, det är någon, alltså något gäng eller någon liga.
Mm. Ja, det har de hittat väldigt mycket bevis på, att det är James det är som James. Ligger bakom många av dem i alla fall.
Okej. Men en annan sak som jag satt och tänkte på också, alltså om det nu är så att det är väldigt korrupt och det är langare och gäng som mutar polisen för att få göra som de vill, då vill ju inte heller de att det ska komma ut att det är korrupt. Så frågan är om någon av dem har gjort det.
Ja.
Så att, alltså så för att tysta henne, för att hon inte ska paja någonting.
Mm. Jag tycker att det är väldigt konstigt att de bara avskrivit helt att det kanske är någon annan.
Ja, verkligen.
Jag tycker att det är jättemycket hål i det här fallet. Och det är ett sånt fall som bara gör en helt tokig.
Ja.
Och att ena stunden säger så här, ja klart det är James. Och sen så blir det så här, fast visst att det är lite felaktigheter med polisen och så. Men de vet ju också vad de ska göra för att skiffla bort liksom spåren.
Gud ja. Och varför känner jag dock skulle det vara James? För att om det är att hunden försvinner för att någon inte vill att hunden ska låta, då känns det som att det är väldigt, väldigt planerat.
Mm.
Och varför skulle han planera att döda sin syster? Då känns det mer som att det är i så fall någonting som händer där och då.
Ja, om det nu är så att han är, alltså mår så psykiskt dåligt och är ett sånt dåligt skick, så tänker jag bara liksom rent spontant att han kanske inte är liksom så kapabel att så här, nu ska jag planera det här mordet.
Precis. Och det känns som, alltså jag vet inte, skulle han bli arg på henne där, och känner jag inte honom. Så. Men är det mer liksom än jag blir irriterad på det här och nu, då hade man inte planerat innan.
Nej.
Och varför skulle han bryta sig in? Han kan väl lika gärna knacka på dörren.
Mm. Ja, det är skitkonstigt det här caset, och det är därför det är oklart fortfarande.
Eller är det något med familjen, att han tänker att nej, men nu vet jag att mamma inte är hemma, så jag går in och sen ska jag råna grejer, och sen så råkar Candice vara hemma.
Mm.
Och sen blir han överraskad över det, för att hon är ju alltid med mamma. Hon är ju aldrig ensam med barnet.
Precis, han kanske har sett att bilen har åkt iväg.
Ja, exakt.
Och bara antagit att ja, men de har åkt iväg allihopa.
Mm.
Eller har han bara blivit så jävla förbannad? Och ja.
Ja, vad frustrerande fall. Shit, vad konstigt.
Det är jättekonstigt.
Det är jätteunderligt.
Det är jättemärkligt. Det är många liksom små detaljer som är jättekonstiga och så.
Verkligen.
Men efter Candice då har mördats i sitt hem och den här utredningen har dragit igång, så ska jag också säga att Dolores tar då hand om Candices dotter Paige. Men på grund av den här allvarliga sjukdomen som Paige har, så dör hon den 22 november 2015 när hon bara är 7 år gammal.
Nej.
Ja. James, han hamnar faktiskt på mentalsjukhus efter det här mordet, och han har varit där sedan dess. Och idag så hjälper han nyintagna med att komma på plats och prata med dem och så.
Bara ytterligare en fråga. Det är inget skumt liksom att mamman lämnar henne ensam, utan det känns bara som en slump.
Nej, det känns bara som en slump. Och i och med att hon säger till grannarna också att ja, men nu är de ensamma. Så mamman är typ helt avskriven. Och hennes pojkvän Jesse är också helt avskriven.
Ja, det är ju det som är så svårt med de här fallen. För det kan ju vara, som sagt, att det är superplanerat. Det är någon som har suttit utanför och övervakat dem och bara väntat på sin chans. Och det kan också vara en slump.
Mm.
Någon ska brytas in där, tror att det är tomt. Och så råkar hon vara hemma ensam.
Mm. Ja, nej, alltså jag vet att jag blir helt galen om det här caset. Alltså.
Och när det är så mycket felaktig information.
Mm. Ja, verkligen.
Nu förra veckan så pratade vi om ett fall där det kändes som att polisen är nära att komma på en lösning. Vi hoppas att vi ska få ett svar på det. Det här fallet känns tvärtom. Det känns som att här kommer vi aldrig få en lösning. Framförallt inte om det är polisen själva.
Nej, det känns ju lite... Jag vet inte alltså. Vill de verkligen veta vad som har hänt eller försöker de täcka upp för någon?
Ja, exakt. Och i så fall kanske det inte blir svar på det här förrän om 50 år. Alltså så när alla poliser är borta.
Ja, vi får se, helt enkelt. Vi kan ju hoppas att det går från ett ouppklarat fall till ett uppklarat fall.
Verkligen. Och då var vi klara med ouppklarade mord för den här säsongen. Som sagt, på torsdag så kommer del 2 med Jonas Andersson, kallad El Choco. Och i det avsnittet så ska vi få höra om hans tid i fängelset.
Mm.
Otroligt intressant, missa inte det.
Nej, verkligen inte. Och vill du ha mer sparktimmar så finns vi på Patreon. Där kan du månadsprenumerera. Eller så kan du köpa loss enskilda avsnitt. Och det är ju helt nytt för i år. Så nu gör vi lite reklam för det också.
Precis. Annars hörs vi som vanligt nästa tisdag. Och då blir det mystiska försvinnanden. Tack för att du har lyssnat.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.